Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och här sitter vi, Charlie, efter valnatten.
Dagen efter.
Dagen efter doppade dagen.
Ja, vi hade ju någon sån här vision om att vi skulle kunna göra hur gick det i valet. Men det kändes ju ganska tidigt som att det kommer inte vara klart. Förra gången tog det 100 dagar innan de blev överens om hur det
skulle
vara.
Och det hade vi ju i bakhuvudet. Men nu är det ju av förklarliga skäl så är det ju liksom rösträkningen som inte riktigt är klar. Och ni som lyssnar på det här är ju fullt medvetna om det. För det är ju inte klart idag heller. Vi spelar in det här måndag och imorgon är det tisdag. Och det är då ni lyssnar på det här.
Just det. Men du röstade?
Jag röstade såklart.
Ja, förhandsröstade du eller röstade du på valen?
Jag tycker det var något fint. För det första så fick min dotter rösta. Både sonen och dottern fick rösta för första gången. För att Hugo var 17 så han missade precis förra röst.
Just det.
Och nu är Elin precis fylld 18. Så hon fick ju då. Och då var det lite så här. Jag tror ju att det var en fin ritual. Jag tycker att det är en dag som vi ska vara sjukt stolta över. Jag tycker det är något fint. Jag har alltid följt med mina föräldrar när de har gått till valstugorna så att säga. Eller till röstlokalen. Och så det var något fint. Vi gjorde så. Sen så gick vi faktiskt och käkade en riktigt god lunch efteråt tillsammans. Så det var fint. Och sen tror jag trodde faktiskt innan, jag var inte så påläst, jag trodde att jag kunde gå in via BankID och rösta bara.
Ja, nej, det kan man inte.
Men det kunde man ju inte. Så att jag kände väl också så här. Jag sa det till Elin igår när vi hade röstat. När du blir lite större, då kommer du få berätta för dina barn att ni gick. Och så stoppar ni en pappersbit i en liten låda.
Ja.
För jag tror ju att det här var sista gången.
Nej, men det hörde jag faktiskt. Att de pratade om hon som var ansvarig på valmyndigheten. Och sa det att om vi skulle byta till ett digitalt röstsystem så är det för sent att göra det till om 4 år. Det är en för stor omställningsprocess. Om vi beslutar det nu så är det tidigast nästa val, för att det är sånt jädra jobb och meck att hålla på och ändra och fixa och ha sig, tydligen.
Man tycker att de ändå har 4 år på sig att bygga ett sånt.
Jag vet inte, nu återupprepar jag bara vad hon sa.
Ja, absolut.
Men var det så här så att det var lång kö och liksom, nej, för det var ju tjat om att en del ställen inte kunde stänga i tid för att det var,
nej, men
man hade gjort om
det
där lappsystemet.
Vi hade nog en kvarts kö i alla fall. Ja. Och det berodde väl på att man nu mer då, när man väljer sina valsedlar, om man inte tar dem av människorna som står och pushar utanför. Så ta vårat...
Pusha.
Ja, men det gör de väl indirekt.
Skrån.
Ja, men de erbjuder ju...
Skrånliberalerna.
Ja, just det. Och så sticker de fram 3 stycken. Ja, nej. Men om man inte tog där, så, vilket jag i och för sig gjorde. Men det gjorde inte min fru. Och då, när vi kom in där, då var det ju nytt som du också märkte då, antar jag. Att man får gå bakom ett... Samma sak som när man liksom stoppar i kuvertet. Så fick just man gå bakom ett skynke, är ju nytt för i år. Man ska stå tisla och tassla där, vilket jag tycker det finns väl något bra med det, men det gjorde i alla fall
någon har tänkt något, men det blir
tänkt något, men kön blev ju större, för det var där folk fastnade. Det var inte i själva vallokalen som folk fastnade. Så att, det var lite kö, men det spelar ingen roll.
Jag förhandsröstade ju, så att jag var inte, det var därför lite nyfiken om det hade mycket kö och sådana saker, just därför att jag var i Göteborg i helgen på Svensex. Jag skickade ju lite filmer till
det.
Gjorde
det. Det var väldigt roligt.
Så att jag förhandsröstade, men det var ju samma system där då, med att gå bakom och sen. Men annars är jag gammal valförrättare. Mm. Så att jag har varit med så där när jag var yngre och stått
men
där och hjälpt till.
Men sitter man kvar
och...
där sen och röstar? Mm. Är det i samma lokal som ja. man sitter och räknar?
Ja, i vårat fall var det så. Ja. Och då är det ju som att man håller på och stryker de där böckerna och grejerna. Och sen säger man, nu stänger vi, nu är det klart. Och då börjar man ju, öppnar man de där. Och sen så ska de ju sorteras då. Så först sorterar man. Och då sorterar man ju parti för parti. Liksom. Och, eller först sorterar man ju val för val. Blåa där, gula där, vita där. Liksom. Ja, just det. Och sen parti för parti. Och så sorterar man ju osäkra och säkra.
Ja.
Det vill säga man har en utbildning men inte så himla utbildad. Så är det någonting så här, här är det två kryss. Liksom. Eller här är det kryssat lite över två rutor. Då lägger man dem i en speciell hög som säger så här, de här räknar vi inte nu utan de här får åka in till den ordentliga räkningen och så får någon som har lite mer koll på vad tveksamma fall är. Här har någon skrivit till ett namn själv för hand liksom. Det vet inte jag hur det funkar. Då får man lägga den i en annan.
Jag fattar. Men generellt sett men alltså generellt 95%
så bara så liksom lägger man dem i ögon och sen börjar man ta man så här, ja men jag tar den här ögon, du tar den här ögon och så sitter man där med en sån fingertuta och räknar.
Just det, man har en sedelmaskin som man bara stoppar ner.
Vi hade inte det. Där man satt och handräknade med sån här orange fingertuta.
Jag var så förvånad över att det kom in, att det var ju fördröjning igår för det första. Och det var ju mycket på grund av, sa de i alla fall, att vallokalerna, att det hade varit köer eller att det hade varit, ja, det var väl det som var skälet.
De ska stänga 8 men de fick en del fick fortsätta rösta fram till nästan 10 förstod jag.
Ja, precis. Och det var väl därför vissa var så sena, för att annars förstod man inte hur vissa distrikt, för de är ju ändå hyfsat lika stora, eller tanken är ju att det är uppdelat så att det ska vara...
Ja, det kan ju vara väldigt skillnad mot ett liten ort i inre Norrland och Södermalm. Ja, liksom,
såklart. Mm. Det har ju med area och befolkning såklart. Men, ja.
Men sen får man ju ha större team förstås på de ställen där det är.
Men man varit förvånad att du drog ut så väldigt mycket in i det sista, och den här magiska kvarten som man alltid pratar om, att nu tror vi att det avgörs kvarten innan man börjar närma sig någonstans 30%, för då vet man.
Ja, från 400 upp till 1000 valdistrikt där.
Ja, eller 1100. Ja, den vart ju också fördröjd, för det var ganska dött under magiska kvarten. Sen började det ju hända grejer.
Ja, och jag kan faktiskt säga som en liten rolig kuriosa är att min fru förtidsröstade samtidigt som jag röstade. Men eftersom jag är gammal valarbetare så vet jag ju lite om hur sånt här funkar liksom, som att jag tänker på. Så jag hade informerat henne om att ja, nu förtidsröstar vi, men det betyder ju inte att du inte kan rösta igen. Så hon gick dit på valdagen och ändrade sin röst.
Mm-hmm.
För det kan man göra, därför att alla förtidsröster läggs i ett eget... Alltså det läggs här, detta är Andreas förtidsröst. Mm. Och sen så när man stänger vallokalen plockar man fram de där och sen så konstaterar man när man ska dra av henne på listan att nej men hon är ju redan, hon har varit här idag. Ja men då slänger vi den, hon skickade som hon gjorde förra veckan. Mm-hmm. Så man kan ändra sin, om man förtidsröstar kan man ändra sin röst på valdagen.
Och det kommer ihåg det om 4 år då? Det var ju såhär lite inaktuell information.
Om någon säger någonting som är så här, fuck, då, där gick gränsen. Ja. Synade förtidsröstare. Ja. Så jag tycker så här, man kan alltid
hur kommer det sig att man ändrar sin röst efter en vecka?
Det får du ju prata med. Hon hade, jag tror att så här, det hände någonting med, hon ändrade helt enkelt hur hon skulle tänka taktiskt tror jag faktiskt.
Ja.
Att det var en sån fråga. Hon har inte bytt ideologi på en vecka.
Det var inte så mycket, eller jag vet inte hur mycket det brukar vara, men det var ju inte så stora, alltså de här övriga partierna. Det fanns ju ändå några som har stuckit ut hakan lite innan valet.
Mm.
Men de hade inga större siffror, kändes det som. Det var ju något
lokalt på vissa ställen nu.
Ja, jag tror Karlshamn till exempel så fick ju det här nya partiet, vad heter det då? Någonting på enskilda...
Nej, jag vet inte vad du ska säga. Jag kan inte detta. Jag har inte koll på Karlshamns politiken. Där vet jag att de är Nyans.
Ja, Nyans fick en hel del. De fick ju stort. Jag tror de fick några typ 3% i Malmö. I något distrikt i Malmö.
Ja, i något distrikt, ja. Ja. Inte i Malmö.
Nej, men,
i sin helhet,
men det kan räcka för att man ska kunna komma in där i...
Ja, 12% behövs det ju för att man ska få en plats i riksdagen i Malmö. Alltså... Ja, skitsamma. Men så det finns inga riksdagsplatser för någon annan i alla fall.
Utan, jag tänkte på Medborgerlig Samling, som jag sneglade på rätt mycket.
Mm-hmm.
Men det är ju en sån där då, taktik. Ska man lägga en röst på till exempel Medborgerlig Samling då, fast man vet att de inte kommer upp i riksdagsspärren, eller så tänker man så här, ja, men då kommer det att påverka. Samtidigt så måste ju någon börja och göra det. Och det där kan jag tycka är svårt när det har varit, genom åren har det dykt upp olika partier som jag ändå har känt så här, och framförallt kanske i kommunal- och regionalvalen. så kan det ju pluppa upp partier som vill väldigt väl i just en sakfråga. Och då kan det vara värt att få driva igenom det. Jag vet att det finns ett vårdparti i Sörmland, regionen, som bygger på att rösta på dem för att de inom vården ska få bestämma istället för att de som administrerar ska få bestämma vad som behövs för grejer. Och de tror jag fick 17% eller så i Nyköping. Och då kan man verkligen få en påverkan. Men de här tycker jag, det pratades inte så mycket om de här i alla fall. De jag nämner nu, alltså de här mindre.
Nej, men alltså jag tänker också så här att hade vi haft... Nu gör vi ju så att vi tar 3 valsedlar och sen så lägger man dem i 3 kuvert. Men tänk om vi hade bara gjort riksdagsvalet nu och sen hade vi haft regionvalet om ett år eller liksom om ytterligare ett år. Då tror jag flera nischpartier hade dykt upp för att det är nog mera liksom, om man på riktigt sätter sig in i lokalfrågorna. För jag tror många är som jag, att jag orkade sätta mig in på riksnivå och sen fick det beslutet följa med ner. Jag har liksom inte varit i min... lokala kommunhus och lyssnat på debatter på vad olika människor vill just i min kommun liksom, eller min region, utan där har jag liksom fått men hade det varit något år emellan man sagt såhär, nu är det val till liksom kommunfullmäktige här och så var det 2 månader av kampanjer och valstugor som bara handlade om det, men då tänker jag att då kanske jag hade gjort ett mer informerat beslut än vad jag faktiskt har gjort nu.
Vi har ju kört en valspecial som säkert ingen av er lyssnare har kunnat undgått. Vi har matat på med rätt mycket avsnitt här nu på slutet. Och det är lite häftigt tycker jag ändå att de har ju... Samtliga partier har ju varit jävligt eniga om hur jämnt det skulle bli.
Ja, det visste vi ju att det skulle bli. Det trodde alla. Och alla var oroliga, upplevde jag. Men du, ska bara säga det. Vi gjorde ju inte alla partier. Vi bjöd in alla partier.
Ja, precis.
Och Miljöpartiet och Socialdemokraterna valde att tacka nej. Inte för att de hade något principiellt mot oss, tror jag. Nej. Utan att de hade väl bättre saker för sig då, bedömde de.
Ja.
Så att ifall någon sitter och tänker så här, vad det här för någonting? Varför fick inte mitt parti vara med? Så är det ju inte som att vi har gjort någon...
Vi bjöd in alla.
Ja, inte bara bjöd in, vi jagade ganska hårt för att få dem att komma. Exakt. Alla också. Så det var det.
Till dem.
Ja. Men du, precis, men vad var det du hörde? För vi har ju inte velat prata liksom under om så mycket. Då har vi ju varit ganska noga med att hålla oss neutrala, tycker jag. Men vad var din slutsats av att ha lyssnat på de andra? Vad var det som stack ut för dig?
Nej, men det jag hörde och det jag har hängt upp mig på och gjorde under hela kvällen igår, det var just det här att, och vilket vi pressade lite på, framförallt på Liberalen, där som var hos oss, Mats, vad heter han? Persson, heter han inte så? Ja, strunt samma. Om att kommer ni, hur väljer ni sen då? Det är en sak att ni nu tänker, det har ju blivit som ett påhittat tvåblocks, liksom att det ska vara 2 block här. Och det har de ju liksom gått ut och sagt att vi kommer stötta varandra, alltså SD, Moderaterna, Liberalerna och KD har ju sagt att vi är ett, vi kommer hänga ihop.
Liksom. Ja, Liberalerna har väl sagt, vi kommer vara med KD och Moderaterna, och om Sverigedemokraterna är med på en kant där så kommer vi inte bråka, men de är inte tillsammans med, de kunde inte åka samma buss, de kan inte sitta i samma bil.
Nej, men han var ju väldigt tydlig med att de inte skulle gå till...
Nej, de skulle i alla fall inte gå till...
De skulle inte gå till Magdas gäng.
Nej, de sa vi är ett borgerligt parti, det var de tydliga med.
Det var de tydliga med.
Och hos oss var de tydliga med det.
Ja.
Annars har det inte varit så
himla tydligt. Och det är det här som nu jag tycker, nu sitter vi ju här och det ska bli kul att se vad ni som lyssnar nu får gärna skicka in lite mejl här under dagen och kvällen om ni nu lyssnar på det här. För att vi vet ju inte förrän i bästa fall på onsdag hur det här kommer gå. Men jag har en känsla av att det absolut inte kommer bli klart. Därför att jag tror inte att man är enig. Jag tror att det inte alls kommer bli de här 2 blocken. Jag tror att det kommer att spridas. För att det är lite grann som Centern har gjort. Och det kan man tycka vad man vill om. Jag säger inte att jag tycker det är bra eller dåligt. Men jag tycker att Centern är ett parti som har glidit lite efter vad för att få vara med och bestämma. De förra valet så var det ju efter valresultatet på natten som de sa att vi tänker hänga med sossarna. Framförallt ute i kommunerna. Och det var ju extremt många av de borgerliga partierna som varit väldigt, väldigt besvikna. Nu tror jag att vi sitter i en situation åt andra hållet.
Det gjorde ju Annie i natt i sitt tal, så sa hon ju uttryckligen, hörde jag i alla fall, att hon öppnade upp för att närma sig till exempel Moderaterna under förutsättning att SD inte var med. Vilket gör att jag hör att hon, det hon pushar för möjligheten, vilket jag tycker egentligen är intressantast. Det vore jag kan inte säga om det är bäst för så duktig egentligen, men det som skulle vara roligast, men spännande om det hände, det skulle ju vara om vi fick att en en regering bestående av Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Alltså att Socialdemokraterna och Moderaterna har ju alltid en retorik som handlar om att de står så fruktansvärt långt ifrån varandra. Och Carl Bildt vart ju intervjuad på detta och sa att det kommer inte gå, vi står för långt ifrån varandra. Men det står ju långt ifrån mellan Centern och Vänsterpartiet, så skulle jag påstå att de står längre ifrån varandra än Socialdemokraterna och Moderaterna.
Ja, definitivt.
Eller Liberalerna och SD. Så att det är ganska mycket två gamla partier som är lite samma skrotation.
Precis, men det är ju till och med så att de Moderaterna och Sossarna bara...
Ja, just nu är det väl på håret, men att de kanske skulle kunna få egen. Men om de två ihop kan de lika gärna ta med sig Centern, för Centern är ju ändå mitt emellan de två där.
Och tar de två kan de lika gärna ta med sig Liberaler.
Kanske, ja precis.
Och så vidare, och det är det här jag menar. Innan det här spelet och det här pusslet är lagt. Samtidigt så tycker jag då att Liberalerna i form av Johan Persson och framförallt Kristdemokraterna, de har ju tjatat något enormt om att det måste bli ett annat, vi ska se en annan regering, ett annat styre. Det har varit, och jag hörde Ebba sa ju det igår också då, att för henne, de har till och med hållit tillbaka vissa av deras kärnfrågor som kanske har stuckit ut lite grann, eller som, där de känner att de är lite egna. De frågorna har de tonat ner för att gagna den här liksom blocksidan så att säga. Så att hon har hållit tillbaka på sin egen politik därför att hon till vilket pris då som helst vill ha ett regeringsskifte och därifrån kunna ta det. Så att det är ju superintressant om de nu lyckas göra det då.
Men du, vi får väl se var vi hamnar. Jag ska bara säga att den här frågan har jag fått flera gånger redan idag. Nu spelar in, är det bara några timmar sedan liksom vi vaknar upp. Varför är det inte så, eftersom SD är största partiet, ser ut att bli på högerkanten,
den eventuella blåa nya blocket.
Varför är det inte han som får frågan om att bilda regering? Varför är det Ulf Kristersson? Är det inte det största partiet som bestämmer? Men då har vi gjort en hel intervju med talmannen, så då kan man ju, om man vill kan man gå tillbaka och lyssna på den. Men det är ju så att talmannen har ju till jobb att gå och fråga. Först det han tror är mest troliga alternativet. Och sen säger han, nu får ni en vecka på er, eller hur många dagar det är, jag kommer inte riktigt ihåg. Och så får ni se, kan du få ihop det här? Och då säger han så här, jag ska göra mitt bästa. Och så tar de den till riksdagen, och då sitter alla de här människorna där och så säger, vårt förslag är att vi bestämmer med den här budgeten. Hur många tackar jag till det förslaget? Och då måste det bli minst 175 som trycker på ja-knappen då. Eller i alla fall en majoritet. Några kan ju lägga ner sin röst, men du fattar vad jag menar. Ja. Och det där höll vi på med förra gången i 100 dagar. Så att han kan fråga, det andra länder har ens att det minsta partiet i en koalition har till slut varit den som faktiskt tar statsministerposten. Så det finns ingen regel om det. Frågan är, vad är det vi kan samlas kring? Och Ulf Kristersson driver ju en linje här som heter att Moderaterna är samlingspartiet. Det vill säga, det är bara vi som kan samla, för vi står lite mitt emellan Liberalerna och SD här på något sätt då. Liksom.
Just det. Ja. Nej, och det är det han hoppas och tror på. Och det är väl så att det har ju också de andra partierna deklarerat väldigt tydligt, både KD och Liberalerna, att vi ser Ulf som våran kandidat, våran statsminister.
Ja, och det är alltså så att man blir inte statsminister bara för att man är störst, utan det är den som lyckas samla en majoritet som handlar om.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med .se att det är...
Ja, men det man gör ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se /snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Jag undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det
är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En annan kul aspekt tycker jag var ju sossarna som ju gick upp väldigt mycket. Alltså de gick upp 2% i riksdagsvalet, men de ökade ju enormt mycket ute i flera kommuner.
Mm.
Och där tror jag verkligen att man har sett Magda-effekten. Ja. Jag är helt övertygad om det.
Ja.
Där hon är ju saklig, och jag hade faktiskt lite svårare för henne när hon, eller jag hade svårt för henne ibland när hon var finansminister.
Mm.
För jag tyckte att hon aldrig kunde svara på en direkt fråga.
Mm.
Jag tyckte inte hon var så säker i jag vet inte, hon kände sig inte särskilt ödmjuk eller så här pålitlig. Sen när hon switchade om och blev statsminister så tycker jag hon har ändrat helt. Alltså, verkligen trygg i sin roll.
Mm.
Verkligen har blivit tydligare, svara på frågorna. Och ödmjuk liksom. Jag tycker hon har gjort ett fantastiskt jobb som hittills.
Ja, men vad roligt att du säger det, för det var precis det jag tänkte, att huruvida hon har gjort ett bra eller dåligt jobb, det är ju jättesvårt att bedöma, för hennes jobb är ju att leda Sverige.
Mm.
Men vi har ju sett mer av henne när hon jobbar. Mm. Om man jämför med hennes föregångare, som jag kunde ibland skoja om och säga, lever han fortfarande? Jag har inte sett honom på tv på 2 år, liksom. Så jag undrar var han är någonstans.
Precis.
Men hon har ju också då haft ett, på många sätt ett tufft läge, men det tuffa läget har ju också skapat många mediemöjligheter. Det har varit fruktansvärt många presskonferenser om hela covid-grejen, tog ju svensk rekord, Ukraina, svensk NATO-medlemskap, liksom januariöverenskap. Alltså så här, det har funnits väldigt många chanser för henne att stå där framme och säga vad hon tycker, och det har hon ju uppenbarligen gjort bra. Då. Det tror jag, håller med dig om, att där tror jag att hon har byggt ett förtroende.
Mm.
Och är det någonting som jag tror att det är, som jag tycker är viktigt för Sverige nu, det är dels att vi har någon typ av tydlig majoritet, vilket vi tydligen inte kommer att få då. Men sen också att vi har ett tydligt ledarskap, för det är svajiga tider, och alla som har varit här som ekonomiska talespersoner har ju pratat om, vi är på väg in i en lågkonjunktur, vi har inflationshot, vi har problem med elmarknaden, och vi kommer att få problem med räntor. Det kommer krävas någon som vågar fatta tuffa beslut och peka med hela handen.
Precis.
Och då kan man inte hålla på med sån här, att vi under 4 år behöver valfiska och liksom gå runt och förhandla, utan då måste vi ha en kung så att säga som säger, men vet du vad, nu gör vi som jag säger ett tag, och så kan vi utvärdera sen.
Och det var ju också tydligt i om det var liksom, det var ju extremt tydligt med Kristerssons tal, när han verkligen, han sa ju till och med, han tog ju upp till och med upp henne på slutet och sa att jag vill tacka framför allt Magdalena Andersson för en fantastiskt bra valgrej, och vi har haft tufft, och men, ja, han stod ju där och la ut, inte bara en hand tyckte jag, han stod ju där med öppen famn liksom, och ville hitta någonting. Och det är klart, han vill väl hitta vad som helst så länge han får bli statsminister, tänker jag.
Mm.
Så att jag har ju det svårt. Jag kan för lite om de här den här core-politiken. Så att jag har svårt att bedöma det. Men uppenbarligen så stod han i alla fall och bjöd in till att vi ska hitta något samarbete. Mm. Och han nämnde också då, så just precis de här grejerna vi säger, att som han sa då, att i maj så gick ju han in och lovade att han skulle göra allt han kunde för att hjälpa till med NATO-ansökan. Och det så tänker han fortsätta med. Och han sa också det här att vi står inför att EU nu, att Sverige ska bli representationen för EU.
Ordförandeskapet
i EU, vilket kommer göra att vi får väldigt mycket blickar riktade på oss. Så att där har han ju en poäng. Vi kan ju inte hålla på med en massa käbbel, som den gamla statsministern sa. Utan då måste det ju, nu måste det ju till att visa mycket saker. Och helt klart så går vi in i någonting som vi faktiskt aldrig har varit i närheten av. Samtidigt med alla dessa faktorer, från krig till just den EU-medlemskapen, NATO-ansökan, lågkonjunktur, energipriser.
Jag drar lite på smilbanden, för det är ju också så typiskt att den som är i opposition upplever att det är otroligt viktigt att käbbla. Och sen så när man plötsligt då kanske med en mandat väger över ska bestämma, då är det plötsligt väldigt viktigt att vi lägger ner käbblet. Det är liksom, det är lite...
Ja, det är svårt. Jag säger det, för jag kan inte till det jag menar. Jag skulle vilja veta vad de egentligen sa. Ibland är det så här kul när man ser dem som så här, vad säger någon? Och sen så vill man ha en tankebubbla vad man egentligen menar. Och det där skulle man ju tänka på även för det tror jag de är samma, lite samma kolsuper allihopa faktiskt.
Ja, men det skulle vara kul om de bara kunde gå ut och ta en öl och prata liksom.
Ja, och då skulle man vilja vara
kollegialt.
Då skulle jag vilja ha en liten fluga på vägen där.
Men du, vad tänker jag tänker ju också då att under valnatten och nu idag så har jag mötts av väldigt mycket åt båda håll frustration. Och liksom, nu går Sverige liksom mot fyra mörka år, eller liksom så här, det är hemskt att så här många tycker så här, sådana saker. Och jag vill bara så här, nu när vi ändå sitter här, slå ett slag för att kanske skruva ner, oavsett om du är höger eller vänster, oavsett var du är någonstans, den här dystopiska grundtonen. Jag vet att, nu spelar jag ett fult kort här, men jag vet till exempel att när vi pratar om psykisk ohälsa hos unga, så är en av deras största liksom bidragande faktorerna i upplevelsen av att världen håller på att gå åt skogen, att det har gått helvete. Mm. Det blir våldtäktsmän på gatorna och miljön kommer att gå åt skogen och det kommer inte finnas några jobb och möjligheter. Så att jag vill så här, kan vi ta ett djupt andetag och kolla efter hur mycket politiken verkligen påverkar. Det är ganska mycket är frågan om vi som folk, våran inställning, hur vi beter oss. Politikerna kan göra en del, men vi ska inte tro att världen blir drastiskt annorlunda på några veckor beroende på om det är rött eller blått som bestämmer. Nej, vare sig tro att det kommer bli kanon mycket bättre eller kanon mycket sämre. Det är min uppfattning. Min uppfattning är att vi var utan ledning i 100 dagar efter förra valet och jag tror ingen märkte det. Bussarna gick fortfarande, det verkar fortfarande vara mat i affärerna och det verkade fortfarande som TV:n funkade. Så jag är lite orolig för att vi så lätt vill prata om det när man har förlorat matchen. Men just nu är det lite oklart. Alla känner sig lite som förlorare. Så det är lätt att tänka att nu går allt åt helvete.
Ja, liksom. Men det kan man väl dra jämförelsen med Trump också. Alltså man har hela, som Magdalena själv uttryckte det, att vi har vår tunga demokratiska maskineri som måste få göra sitt nu.
Ja, ja.
Och det är lite grann samma sak där i USA. Man har en hel vad heter det?
Tjänsteman av Sverige som bara finns bakom där.
Precis, och likadant som det var för Trump. Han kan inte bara stå och bestämma saker. Det finns ett stort hus som bestämmer liksom över. Och det såg man ju. Mm. Det är klart att det hände grejer under Trump. Men det var ju inte som att alla, det var inte riktigt som att folk var rädda för.
Min Facebook full med att nu har vi på riktigt en galen person som sitter med kärnvapen här. Är det idag eller imorgon vi dör allihopa? Liksom. Mm. Och det där är ju inte någonting vi behöver ha i samhället. Vi kan fokusera på vad vi kan påverka.
Precis.
Vi kan diskutera sakfrågor, vi kan hjälpas åt i trapphuset, men det går omkring och sprida skräck och panik. Det upplever jag inte som. Och framförallt inte när vi har barnen i närheten och sitta där och... Jag försöker vara mån om att Primus inte ska liksom vara i någon miljö där det dyks upp som att det skulle vara kört. Så att
Nej, men jag tycker också så här, jag tycker att alla de här pajkastningarna och allting nu, jag tycker nu är det också så att svenska folket har sagt sitt.
Mm.
Och man får tycka vad man vill om partierna och allting, men man måste ju också respektera demokratin.
Mm.
Liksom, nu är det ju så att moderater och sverigedemokrater har ungefär lika mycket röster. Och att de här blocken är så otroligt nära varandra. Och det hoppas man ju att det måste ju ta, att politikerna tar hänsyn till det. Det vore ju en sak om sossarna hade 60% och var fullständigt i majoritet och hade, men då har ju folket valt att den här linjen vi ska ha. Mm. Här är det ju precis på gränsen, och då tror jag också faktiskt de, som Annie Lööf sa och som nu de allra flesta är inne på, att då hoppas att de hittar breda överenskommelser, så att ju mer majoritet man har i riksdagen, ju bättre tror jag faktiskt att det blir. För var och en slåss ju för sina grejer. Mm. Och det där vet jag ju hur motarbetade, ja, men hur det var när Miljöpartiet kom in en gång i tiden i riksdagen, så var det liksom, de hade sin tydliga linje att vi kör miljö, 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 det är det enda vi säger. Mm. Och då började de andra partierna lite för sent anpassa sig efter att säga, ja, och vi ska slå ett slag för miljön. Jag kommer aldrig glömma när Kjell-Olof Feldt satt och sa så här, att ni kan säga mycket ni vill om miljön, men har man inte en schysst budget så kommer man aldrig kunna få bukt med miljöfrågorna. Man måste kunna ha finanser för att få det att funka. Och det är lite grann samma sak som nu. Jag tror att SD har liksom ridit. Nu har SD blivit det här, vi ser gängkrigen. Det har ju varit toppen för dem, liksom att de har fått rätt inom situationstecken. Att invandringen, det är segregationer, det har lett till gängkrig och sådär. Men alltså jag tycker att man inte ett skit har pratat om knarket. Det är knarket som skapar gängen. Det är pengarna i knarket som gör att... Det är inte så att de vill ut och kriga bara för att de ska ut och kriga. De slåss ju om sin vardag för att få mat på bordet. Och då är knark den valutan som är den absolut högsta. Står högre än alla lyxprylar och allt möjligt liksom. Och utan att tappa spåret här nu för mycket, så menar jag bara att samma sak. Nu har de andra partierna sagt, ja men vi har också... Titta nu, så här, vi ska också sätta bromsa invandringen. Jämför med Fredrik Reinfeldt 2016 till dagens Ulf Kristersson. Mm. De är ju bara 4 år för sent på den bollen. Mm. För jag tror att alla är överens om, nu är ju alla partier överens om i princip att man måste se till att få en bättre... Vi måste ta hand om dem vi tar in på ett mycket bättre sätt. Vi kan inte bara slänga ut dem i en förort och tro att det ordnar sig. Och det där rider ju naturligtvis Åkesson på nu. Och frågan är ju sen hur länge, men... Det jag menar är att här behöver ju alla de här åsikterna in. Vad har vi för smarta lösningar? Så att jag hoppas ju som fan på att det blir en breda beslut i riksdagen.
Jag vill säga någonting kort om själva tv-programmet. Mm. Alltså valvakan. Mm. Jag var på SVT därför att jag kör playtjänster. Och jag blev helt vansinnig på att sätta igång TV4s playtjänst, för det är typ... 40 minuter av reklam innan jag ens kommer in i livesändningen. Så vad kan ni nytta slut innan jag ens får reda på vad som har hänt? Liksom?
Mm. Ja, jag håller samma sak.
Det ska man kunna prata om sig. Liksom. Hur mycket reklam får man ha innan man... Kan vi köra igång någon gång? Jag har på riktigt gett upp. Men det var inte det jag skulle säga. Men då tänker jag när jag tittar på SVT. Det var två saker som jag noterade som jag ska lite kritik här. Det ena är ju den här återkommande visualiseringen av partierna. Alltså i vilken ordning man ställer upp dem. Mm. Därför att då tänker jag att man har ju varit lite klurig då, så att man har satt vänsterpartierna till vänster och högerpartierna till höger, och så får Centern vara i mitten. Men då blir jag sådär, det här måste ju vara någon som har haft ett möte. För då ser jag liksom att då sätter man KD mer till vänster än Moderaterna. Och då tänker jag så, men KD är väl mer höger än vad Moderaterna är, eller? Och så sätter man Miljöpartiet till höger om sossarna. Och så säger jag, Miljöpartiet är väl ändå mer vänster än vad sossarna är, eller? Och det är sådana där, ser man det där 1000 gånger, då tänker jag att vi får för oss att det är så här det ser ut. Mm. Liksom. Och nu är det ju ganska uppenbart att Sverigedemokraterna är ett högerparti, för man har sagt att vi är beredda att samarbeta. Men tittar man på vad deras väljare kommer från, så är det huvudsakligen socialdemokratiska väljare som man tar ifrån. Och ska man hålla på att spela nazistkortet, så var det en nationalsocialistisk. Det var ju ett sosseparti i Tyskland. Jag menar inte att man skulle ställa dem på vänsterkanten. Jag bara menar att redan hur man ställer upp bilden som vi sen växer upp med och tittar på i 20 år, säger någonting om, vart tror jag att jag är på den här skalan? Men jag är nog i mitten här, där Miljöpartiet är. Så skulle jag påstå, jag tycker inte Miljöpartiet kanske representerar just en mittenpolitik, utan en ganska tydlig vänsterpolitik då, och så vidare.
Nej, precis. Och det var ju det jag menade med de här påhittade blocken som inte egentligen är några block. Ett tag, och tydligt var det ju när det var alliansen, där var ju de extremt tydliga med att vi är alliansen. Och så var det kort och gott. Och sen så fanns då Miljöpartiet och sossarna på andra sidan med eventuell hjälp av vänster. Det var ju ändå liksom mer utifrån det klassiska. Och SD visste man inte vad man skulle ställa, precis som du säger. Mm. De hade ju jättemycket frågor. De ville ju inte ens vara med i EU under en lång tid, till exempel. Mm. Som var verkligen bara Vänsterpartiet, om jag inte minns rätt, som hade samma inställning. Mm. Så att det är ju exakt så som du säger, att man, det där har man rört till. Och jag säger inte, jag vet inte hur man annars skulle göra det, men jag tycker det är synd att de gör så tydliga. Hela den här bilden i bakgrunden, så har ju media köpt att det är två lag. Mm. Media har ju helt klart trott på när de blåa sidan har sagt att vi ska ha ett regeringsskifte. På ja, ja. För det var enda man såg var ju två bilder konstant på Kristersson och på Magda. Ja. Och det var team Magda och team Krister. Mm. Jag är inte alls säker på att det finns något team överhuvudtaget. Ja. Och det är väl där vi får se nu.
Och min andra kritik då, det är ju att nu har vi ju gjort om här. Nu är vi kanske känsligt att jag kritiserar SVT, men de är ju nu mer statligt finansierat. Eller hur? Mm. Det är ju ingen kommersiell verksamhet överhuvudtaget. Deras enda jobb är ju att för våra skattepengar se till att serva oss i publiken, public service. Mm. Då måste jag säga att jag blir lite irriterad att det låter som sportjournalistik hela tiden. Det kan vara så här, 18-0, men det är 4 minuter kvar. Bollen är rund, slå inte om kanalen. Det finns många anledningar att titta kvar här. Vi får se hur det går i slutskedet. Alltså så här, att det är sånt jävla hets på att till och med valvakan håller på att jaga tittare. Liksom det viktigaste för de här personerna att säga hela tiden det är varför jag inte ska stänga av och gå och lägga mig. Så här, skit i tittarsiffrorna. De kunde säga redan vid 22.30, hörrni. Det är uppenbart nu att vi kommer inte ha några som helst slutsatser av detta förrän på onsdag. Utan istället ska man sitta och vara så här, nu svänger det. Nu svänger det. Det svänger ju inte, det bara räknar.
Jag tycker det låter
lite som det är så här, Melodifestivalen-röstningen när vi pratar om vad den viktigaste demokratiska process. Kanske lite mindre show och lite mer
journalistik. Jag förstår vad du menar.
Journalistik,
men det hände ju faktiskt, det slog ju faktiskt om rätt så rejält. Och framförallt att deras egna Valu, alltså den stora som de släppte från första början, visar sig inte stämma. Det var ju stämde ju sämre än vad den brukar göra. Mm. Sen att de byggde på, framförallt när de skickade mellan han som gjorde det väldigt förtjänstfullt, han som stod med Faudi, eller hette han?
Han som stod och klickade på kartan och missade hela tiden och fick läsa det. Bräkne Hoby, är det 4 personer som har röstat?
Ja, jag tyckte han var asbra.
ja, han jobbar ju som, han måste ju vara trött när han gick
och låser. Ja, han måste, och han skulle ju på morgonsändningen, så hörde jag också. Nej, men absolut, men jag bara menar så, absolut att de var lite så här, men nu är det inte förklart än. Men jag tycker också att det är väl viktigt, jag ser det så här, att det är väl jätteviktigt att vi engagerar oss. Och 9:30 var det definitivt för tidigt att stänga av. Magiska kvarten kom ju ganska mycket senare.
Okej.
Men okej, jag förstår vad du menar. Ja, point taken.
Ibland kan jag tycka att vi kan unna oss lite mindre show och lite mera.
Fast det är ju spännande när man sitter där.
Jo, men det är spännande då. Vi behöver inte säga. Det finns många anledningar att fortsätta titta.
Nej, men det är väl så.
Nu stänger vi vallådan. Vad är din slutsats efter att ha mött alla de här talespersonerna? Jag kan börja och säga så här. Jag blev förvånad att, och det kanske inger någon typ av hopp, att de var så lika. Mm. Alltså det var inte så jättestor skillnad. De var alla nöjda med hur de hade hanterat coronafrågan. De var alla oroliga för inflationen. De tyckte det var viktigt att göra stödinsatser för hushållen nu som får det dyrt, så att vi inte plötsligt får en kollaps av konsumtionen i samhället. Det var om man tittade på vad de kommande 4 åren ska handla om, så upplevde jag att där kan jag ju ge lite trygghet i att det verkar bli ganska mycket samma politiska, liksom, ekonomiska politik som förs, oavsett vem det nu är till slut som leder teamet, verkar det som. Mm. För de var inte som att de uttryckte, de ena vill satsa på det, men vi tänker precis tvärtom. Men det är klart att om man ut i 50-årsperspektivet så är det ju skillnad på Vänsterpartiet som vill uttryckte sig om att vi måste minska antalet bostadsrätter och göra hyresrätter av dem igen, jämfört med till exempel en del högerpartier som sa att det är viktigt att mer människor får möjlighet att äga sitt boende. Det är en ganska drastisk skillnad, men om vi tittade på 4-årsperspektivet hörde jag väldigt lite skillnader i egentligen vad de ville, och det förvånade mig, tycker jag. Det var inte där debatten gick riktigt. Det var inte så mycket.
Och då är det väl också i det läget vi sitter i, så är det ju också det som är, ja, man vågar nog inte helt enkelt sticka ut för mycket, för att det är ett faktum att vi står inför en massa saker som är det som jag tog med mig faktiskt, det är ju att våran vänsterkille inte har ett månadsspar.
Nej.
På en nivå som jag inte har en ISK och inte sparar pengar.
Man såg ingen poäng med varför han skulle göra det heller.
Nej. Men han sa ju också kanske att han skulle börja göra det. Det var lite så här, oj. Vi tycker att det är så oerhört viktigt att spara pengar. Och försöka göra någonting med de pengarna man sparar. Man har en buffert, det är ju någonting som vi har tjatat om hela tiden. Så det var ju verkligen så här, oj. Han förlitade sig på välfärden. Och det är klart, i hans välfärd och det bästa, men jag kan inte se någonstans, jag kan inte hitta på en ursäkt varför man inte skulle ha ett eget
sparande. Nej, men jag det var ändå ideologiskt konsekvent. Alltså, om han får bestämma, ja, då har vi ett samhälle där ingen människa behöver ett sparande egentligen, så tillvida att det finns en sjukvård som är gratis och tar hand om oss, det finns bostäder till alla oavsett vad du tjänar, vi har möjlighet att överleva oavsett om vi har jobb eller inte jobb på lång sikt. Alltså den typen av frågor som jag upplevde att han ändå drev. Och då blir den logiska slutsatsen att då ska man ju inte heller behöva ha ett privatsparande. Då kan man ju ha högre skatter och låta staten fördela det där till oss alla. Men nu har jag varit lite förvånad, för han lever ju trots allt i samma verklighet som jag lever i.
Ja, ja.
Och har barn och ska gå i pension och vet att han inte har tänkt.
Och han ser också nu hur det ser ut här med resultatet.
Ja. Och, ja, det förvånade mig lite faktiskt.
Det är en smart snubbe liksom.
Ja, verkligen. Gått på handelsskolan och hela paketet. Och.
Ja, nej, men han kör sin linje.
Ja, det stack
ut. Var lite så här, jättekul. Men alltså, tack för er som har lyssnat nu under de här valgrejerna. Mm. Har ni några saker som vi kan slänga in till redan nästa vecka? För det här, vi tror ju, som ni hör, att det här är nog inte avgjort imorgon. Och nej, att det liksom är helt klart och så här blev det. Mm. Utan här får vi väl anledning att gå tillbaka. Mm. Och framförallt får vi väl anledning att gå tillbaka igen och titta på vad som händer, vad det kan få förtroliga konsekvenser,
ja,
för dig och din plånbok där hemma.
Just
det. Så att, det är klart att valet inte försvinner i med den här podden, men vi kommer lyfta upp det löpande.
Ja, och vi vill återigen slå ett slag för att val, hur det nu blir, så kommer det ha en påtaglig påverkan på var och ens privatekonomi. Men det du väljer att göra den kommande veckan, om du börjar spara, om du förhandlar elpriset och annan räntan, det kommer ha en större påverkan på din privatekonomi. Så ja, sitt inte nu och avvakta och tro att det är någon finansminister som kommer att ha störst påverkan. Störst påverkan har vi faktiskt var och en. Sen så kan vi försöka skaffa lagom medvind då. Men det handlar lite om hur man seglar också faktiskt.
Exakt så.
Och därför kommer vi med ett nytt avsnitt med nya råd redan nästa vecka.
Ja, ja, ja.
Det blev som en liten sån avslutningsknarr.
En liten knarr.
Knarr.
Vi ses och hörs på tisdag, goda vänner.
Ja.
Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi är så glada för det.
Podplay.